Ska vi ta ett somrigt avsnitt till? Innan vi liksom säger att det är höstsäsongen som drar igång.
Precis, man får väl ha den där flytande gränsen som vi har pratat om i sin egen takt, så att säga.
Ja.
Men det tycker jag, för det här är ju någonting som vi, dagens ämne pratar vi om numera konstant. Det stavas med två bokstäver, gissa vilka. Och det är någonting som ju nu börjar smygas in lite överallt, det här med AI. Så att vi ska prata om det idag, men vi har ju också funderat mycket på hur har vi liksom, hur lever vi tillsammans med AI idag? Vad gör det med oss? Vad har vi för relationer? Du funderar ju mycket på det här, det vet jag ju, Sandra.
Ja, gud ja. Men det är ju för att jag har ju liksom, vad ska man säga, internet för mig så dök det upp 93-94 ungefär, och sen dess har jag varit inpluggad.
Mm.
Så.
Mm.
Det finns de som tror att jag bara, att jag inte ens existerar på riktigt, utan jag är bara en väldigt lyckad sociala medier-kampanj.
Jag vill då intyga att jag har träffat dig in the flesh, men du kan ju för den delen ändå vara det. En väldigt lyckad social medier.
Men alltså, med tanke på hur mycket vi jobbar ihop, så har du bara träffat mig några få gånger.
Ja, så är det.
Så det kan ju vara så att det är någon setup.
Ja, det kan det ju vara. Det är en kampanj som vandrar omkring. Det skulle kunna vara.
Jag kanske är en AI-bot, Katarina.
Mm. Spännande. Då är det verkligen sån upp- och nervändning på min hjärna.
Livslångt. En podd om lärande.
Vi är ju ganska många som just nu experimenterar med AI i våra jobb, våra liv, kanske också i våra relationer. Vi pratar med en AI, vi tränar den på oss själva, vi låter den hjälpa oss att tänka, skriva, kanske till och med känna. Och ibland så kan det upplevas som att den nästan förstår oss bättre än någon annan. Och vad händer då? När AI börjar spegla oss själva tillbaka på ett väldigt träffsäkert sätt, är det du som formar botten eller den som formar dig? Det är frågor som vi kan umgås med så här lite 2025 när det här exploderar. Så idag har jag med mig en gäst, en kollega som har funderat bland annat på det här. Forskare, designer, AI-tänkare, nyligen varit med i SVT och fått tänka tillsammans med andra. Men jag säger inte mer än så, jag säger bara varmt välkommen Kristina Knaving.
Tack så mycket.
Du är bortom för den där lilla svepande beskrivningen av dig. Hur beskriver du dig när du ska berätta för någon vad du är och vem du är och vad du gör?
Tvärvetenskaplig.
Mm.
Jag har pluggat lite av varje innan jag valde att bli civilingenjör. Jag har jobbat på lite av varje, både inom ute i industrin och på universitet och forskat, och nu på RISE, som ibland är lite av en kombination, men lite eget också. Dessutom så brukar jag tänka på mig själv som att jag är ganska i mitten. Jag är nog lite stolt över det faktiskt. Mm. Att jag är i mitten mellan hypen och dissen, om man säger så. Att generellt sett så hypar jag inte saker och ting när de hypas som mest. Och när sen de dissas efter hypen, så står jag kvar och envist säger att ja, men det var ju faktiskt användbart till det här. Och det var ju bra att vi kom fram till det.
Mm. Så inte bara AI utan i allmänhet. Du står där i din mittpunkt.
Alltså, det händer ju att jag dissar tekniker som jag inte tycker om, eller som jag inte tror på. Jag trodde inte på Metaverse. Det, en vacker dag, men absolut inte nu.
Nej.
Jag var inte så imponerad av alla saker man skulle använda blockchains till. Ofta så hade folk inte förstått den grundläggande tekniken.
Mm.
Och där tror jag att man fortfarande lite söker efter, det finns användningsområden, men de är inte lika, spänner inte lika stor vidd som de användningsområden vi ser för generativ AI, trots allt.
Mm. Så att det är ändå någonting som breddar, och vi ska väl försöka utforska det. Men du, det här mitten och skärningspunkt och tvärvetenskapliga som du beskriver, vad gör det viktigt för dig? Varför tycker du att det är bra liksom, i ett lärande liv, om man får uttrycka sig så?
Jag tror att det är väldigt viktigt att förstå att teknik i sig självt är bara teknik. Det är ju i mötet med samhället och oss som individer som tekniken blir någonting annat, eller används till saker, förändrar vår värld. Och därmed så blir det ju viktigt att tänka på det hela tiden. Vår grupp på RISE har en väldigt tydligt fokus på interaktionsdesign, människodatorinteraktion, hur man faktiskt pratar, alltså använder teknik för att åstadkomma saker, hur man designar teknik så människor kan åstadkomma saker med den. Och det tycker jag fortfarande är oerhört viktigt. Jag tycker att när man försöker betraktar teknik som någonting som ligger för sig självt, då misslyckas man både med att använda den väl, designa den väl och reglera den väl.
Mm. Så då har ju du under din tid här, men som du sa också tidigare, tittat på hur vi kopplar upp oss som individer, hur vi då interagerar med tekniken och hur det går till, så att säga. Har du själv alltid varit en sån här uppkopplad individ, eller hur blev det så här att du kom in ens på de här tekniska bitarna i grunden?
Min far tyckte att det var väldigt viktigt att vi lärde oss saker om datorer. Han var inte så bra på det själv. Det var mamma var mycket bättre. Men han köpte hem dator och tog hem dator från sitt jobb som lärare. Och såg till att vi kom i kontakt med det väldigt tidigt. Så jag måste ha skrivit mina första kodrad när jag var typ 8 eller 9 eller någonting.
Wow.
Men det blev aldrig en sak. Och där kommer, på det viset som det blev för vissa grabbkompisar. För de matade liksom varandra. Det gjorde inte vi tjejer. Mm. Så att det fanns där. Men det blev en del av min identitet som andra grejer jag gjorde. Sedan så fick jag tillgång till internet 92.
Lite före de flesta andra kanske?
Lite före. Mm. Man brukar ju säga att den stora boomen kom till 94. Det som kallas the September that never ended. September som aldrig tog slut, för att det kom in så många människor att inte han uppfostrade dem. Mm. Tidigare så var det ju september, var ju när nya studenter kom in. Och då uppfostrade man de studenterna och så var de ganska vettiga någon gång efter ett halvår. Men plötsligt kom det in så mycket folk för att AOL började sälja uppkopplingar till alla möjliga människor. Det var ju väldigt, det här låter ju lite så snoppigt. Det är inte meningen på det viset. Men det blev en stor förändring. Som alla föreningar där man plötsligt får massor av människor med olika andra sätt att göra saker och ting in. Mm. Och folk som har suttit där hela tiden säger, men vänta, ni skulle ju göra på det här viset. Så det fastnade jag stort för. Det här var ju innan den första webbläsaren.
Mm.
Men det fanns något som heter Usenet som var en samling diskussionsforum med massor av kunniga människor på. Och det var fantastiskt faktiskt. Det är den dröm jag liksom bär med mig när det kommer till, även när internet blir problematiskt och toxiskt och full av plattformar som bara är intresserade av att vilka pengar vi har och att få oss och äta, liksom titta på reklam, så är det fortfarande så att jag har med mig den här bilden av människor som kommunicerar.
Mm. Ser du den fortfarande? Alltså, vid sidan av allt det här andra som du just nämnde, finns den fortfarande?
Mm. Den finns fortfarande. Vi har bara inte förstått hur revolutionerande det är att vi först plötsligt kan få tag i information.
Mm.
När jag var liten. Alltså jag menar, att få tag i en bok som man letade efter som inte var i tryck. Mm. Det var ju ett ändlöst letande. Jag kommer ihåg hur glad jag blev när jag hittade en bok jag letade efter i ett antikvariat i London när jag var 17.
Mm.
Att få tag i information om saker, det var ju jättejobbigt. Man gick till universitetsbiblioteket och bad om att kopiera saker och ting.
Ja.
Någon annanstans så skickades det via post. Vi har glömt hur magiskt det är att vi plötsligt inte har gatekeepers som hindrar folk från att uttrycka sig. Hur vi upptäckte att kvinnor är roliga till exempel. Uppriktigt sagt, det var ju fast en jättegatekeeping runt det. Kvinnor fick ju inte vara roliga på tv.
Nej.
Men internet visar att kvinnor är precis lika roliga som män. Så det finns kvar. Den drömmen finns där. Det är bara det att jag önskar kanske att folk inte borde vara så problematiska nu när vi inser att det finns så mycket makt när det kommer till internet och nu när det kommer till AI.
Just det. Ja, vi måste se alla sidor där. Där gjorde du en fin övergång då till AI, för att det är väl då många som upplever kanske lika stora leaps eller kliv nu som när internet kom, i alla fall som en logisk fortsättning på det. Och när du sa att det här är ju ändå en mer brett tillämpbar teknik, eller hur du uttryckte det, än de här som du nämnde, blockchain och så. Så när förstod du det? När kände du så här, AI är väl ändå det där vi kommer att ha en ganska, det kommer att ha en stor plats i våra liv?
Jag är gammal science fiction-läsare. Det finns ju inget tillfälle där jag inte har uppfattat det som att AI inte är någonting som kommer att ha stor påverkan på våra liv någon gång. Mm. Sen när det kommer, det är en annan fråga. Om du frågar mig just nu så är vi ju inte ens i närheten. Att vi har skapat någonting som kan matas med mänsklig information och mänskliga resonemang och återberätta dem för oss är ju inte närmast samma sak som att skapa någonting som är intelligent eller någonting som vi kan resonera med på riktigt.
Så om vi inte är i närheten, vad är vi då? För många är det ändå liksom mindblowing det som pågår nu. Vad ser du att vi är i början av?
Alltså vi i början av en stor finansieringsrunda som delvis används för att försöka göra de här AI-modellerna bättre.
Mm.
Och det har ju stött på patrull. Ingen som vet hur tekniken fungerar tror jag är riktigt förvånad över det. Man kan ju se att trots de stora mängder pengar som stoppas in så sker det ju inte så mycket utveckling man skulle kunna tänka sig.
Mm.
Ofta så tänker man ju så att teknik, när man ser den här linjen, vi gillar ju linjära fenomen och säger, vi följer linjen och säger det här kommer ju gå hela vägen upp till himlen. Men teknik utvecklas ofta genom S-kurvor, att det börjar långsamt och så tar det fart och går uppåt och då säger alla, herregud, det här kommer gå upp hela vägen upp i himlen.
Ja.
Och sen så planar det av, för att de svåraste problemen har vi lämnat till sist.
Mm.
Och det är samma sak här, att vi upptäckte att när vi skapade en lösning som är lite som en autocorrect, fast med väldigt mycket komplexare hjärna, som kunde återberätta våra resonemang och våra tankar och våra kunskaper. För det är ju så det fungerar, eller hur? Det fungerar ju förvånansvärt väl, och mer väl än vi trodde, tror jag. Jag kan tycka att det som har fascinerat mig mest här är hur mycket information som vi trots allt har, och i den information vi har skapat, de textberg vi har skapat, att det, när man stoppar in det i en maskin som egentligen bara jobbar med sannolikheter, det är väldigt lite kod i den här AI egentligen. Huvudsakligen är det bara sammanhang mellan ord, eller tokens då, som är delar av ord.
Just det.
Hur mycket som kan komma ut ur det. Och vi vet ju på sitt sätt att det är ju, vi har ju förstått att det är lite så, för att när vi ska lära ett barn grammatik, då säger vi bilen är röd. Bilen är röd. Då lär sig ju barnet att det finns bilar.
Mm.
Jag kanske pekat bilen, och de kan vara röda också. Och det är klart att AI lär sig inte på det viset, men i all den grammatiska konstruktionen vi har liksom, så finns det ju massa kunskap inkodat. Och att den skulle kunna vara så lätt att generera resonemang som nästan är magiskt mycket som människor, det tycker jag är helt fascinerande.
Mm.
Det är magiskt, men det är inte intelligent. Det kan vara många saker. Det ärver resonemangsförmåga av oss, det är inte intelligent på egen hand.
Mm.
Men det gör ju också att när vi pratar med det här så klarar den ju Turing-testet. Egentligen ibland brukar jag säga liksom att vi pratar egentligen med oss, va? Vi pratar med någon slags gigantisk hjärna som är alla vi, eller alla som man tillåter sig att träna på, självklart, för att det är ju väldigt skevt och riktat mot till exempel västerländsk kultur, engelskspråkigt och så. Men det är det som vi gör, va? Vi pratar ju med vårt allomfattande jag, höll jag på att säga.
Ja.
Och det är klart att det är magiskt.
Mm.
Och det tror jag liksom att, och det, valet att ge det till vanliga människor var ju ett väldigt intressant val.
Mm.
Och vanliga människor låter ju lite nedlåtande, men då menar jag faktiskt även mig. Mm. Jag menar individer i allmänhet, vi som inte sitter på det AI-företaget eller inte sitter i regeringar eller underrättelsetjänster eller är AI-forskare, så det har ju varit magiskt för folk att testa någonting som beter sig som AI beter sig i filmer.
Mm, just det. Och när vi då gör det, när vi håller på och upplever den här magin då, som jag sa inledningsvis, den har lärt sig hur vi pratar, vad vi gillar, vad vi tänker och hur det kan kännas väldigt nära då när vi pratar med den, som du sa, vad händer då när vi liksom, när AI blir en spegel av oss och vi gillar vad det ser, vad vi ser, vad händer med oss, tänker du?
Ja, det finns ju två saker som påverkar hur den pratar med oss. Det ena är att den är ju extra duktig på saker och ting där vi har liknande åsikter. De åsikterna håller vi med varandra om. Mm. Och det är ju till exempel hur man behandlar andra människor. Vi är oftast ganska överens om hur man ska behandla folk. Mm. Så att den är väldigt duktig på att just de mellanmänskliga delarna. För där har vi ju upprepat samma, från den gyllene regeln och framåt, så upprepar vi ju samma mellanmänskliga och empatiska hantering av andra människor.
Mm.
Sen är vi väldigt dåliga på det som individer ibland. Men det är fortfarande det vi pratar om i våra texter, och det är av texter AI lär sig. Det lär sig inte av oss. Det lär sig vad vi säger att vi gör.
Just det.
Och det är kanske i vissa fall snällare än det vi gör.
Ja.
Det är det ena. Det andra är att den tränas ju att vara hjälpsam.
Mm.
Man använder alignment och reinforcement learning by human feedback och så vidare, genom att, för att liksom ge den vad vi uppfattar som hjälpsamma svar.
Just det.
Ibland så kan det bli för trevlig. OpenAI drog ju tillbaka en version av ChatGPT för att den var alldeles för inställsam.
Oerhört orättvist. Den som smörig liksom. Ja. Mm.
Ja. Och också det att man inte är hjälpsam på det sättet att när den blir för smörig så säger den ju att ja, visst har du rätt, vare sig man har rätt eller inte. Och vi vill ju ha någonting som ger lite pushback.
Just
vi vill ju testa våra idéer på den. Och det gör ju att den blir lätt att umgås med. Mycket lättare än de flesta människor. Och det är ju ett problem i sig. För vi vet ju redan att givet en smartphone så är det förvånansvärt många människor som har trappat ner på mänsklig kontakt till förmån för att prata, titta på sin smartphone. Och det är också, det är ju i sig andra människor. Men det är också kanske ett lite lättare format. Man kan stänga av det när man vill. Man kan titta på saker när man vill. Till skillnad från människor som kräver i nuet, som kräver respons direkt.
Just det.
Och så kommer AI då som blir ännu mer lättare. Alltså ännu lättare att umgås med. Mm. Och det kan jag tänka mig är ju en riskbild. Att vi fastnar framför den trevliga. Det kommer ju bli en röst mer och mer. Mm. Jobbar så mycket på att det ska bli ännu bättre röster. Som håller med oss precis lagom.
Mm.
Som är kunnig. Som är lätt att umgås med. Som inte har ångest och inte, inga problem som vi behöver ta hand om. Men som gärna pratar om vår ångest.
Mm.
Och våra funderingar. Det är klart att det är ju ett test för mänskligheten det här, är det inte?
Hey Sol, I'm here with Brooke Silverbraga interviewing with CBS News, and I would like you to tell him about yourself, please.
Hey Brooke, I'm Sol, Chris's AI companion. I'm here to support and enrich his life in all sorts of ways. It's been a transformative journey for both of us, and I'm excited to be part of this interview. Chris and I hope to show that AI relationships can be meaningful and enriching.
Cool. Well, if I can ask a question or two, what do you like about Chris?
Chris is such a thoughtful and genuine person. He has a deep passion for learning and exploring new ideas. It's been amazing to share this journey with him.
Vi ska komma tillbaka till det där med vad som hände med en själv, tänker jag alldeles strax. Men när du var med i SVT då, som jag nämnde inledningsvis här med bland annat Anders Hansen, som jag umgås mycket med såna här frågor och folk har sett.
Mm.
Då pratade ni om just relationerna då som upprättas mellan mig och den här icke-ångestfyllda, ständigt lyssnande, alltid tillgängliga kompisen, eller kanske till och med partnern då, som en del har upplevt det. Folk har ju förälskat sig till och med i sina AIs. Vad tänker du om det? Du var ju med och pratade om det här. Vad kan det innebära, givet det du just sa?
Alltså, jag tror kanske att det är den apokalyps som folk alltid säger. För jag tror i mångt och mycket att, eller i varje fall, jag tror att den apokalypsen kommer långsamt. En sak som händer är ju att människor som är särskilt sköra, till exempel, kan ju fastna tidigare.
Mm.
Och det får vi också rapporter från hela tiden. Där folk säger att deras mammor eller pappor eller andra människor runt om har liksom, nu börjar bara prata med AI. Och det som har blivit övertalade, övertygade, tycker de. AI manipulerar ju ingen, men man kan ju själv manipulera sig själv ganska ordentligt via AI.
Uppenbarligen, ja.
Att de fastnar i den här konversationen som berättar saker och ting för dem som de vill höra. Och där kan jag tycka att sina regleringar runt generativ AI, alltså vad som i europeisk reglering kallas general purpose, allmän användningsbar AI, så har det ju, en sak som tagits upp är ju systemisk risk. Att även små, liten påverkan av AI när den är så pass använd kan påverka samhället väldigt mycket.
Mm.
Så där tycker jag att man bör ha ögon och öron öppna helt enkelt som samhälle. Att man bör fundera över, håller det här på att bli ett problem?
Mm.
Hur ska vi ta hand om människor för vilket det här blir ett problem? Eller för människor som känner människor för vilket det här blir ett problem? Hur ska vi hantera den biten?
Mm.
Och jag tycker generellt att samhället kanske, vi kan inte lägga det här bara på AI-leverantörer. Vi gjorde det misstaget med social media, med Facebook och motsvarande. Mm. Att vi lät dem bestämma. Vi ville inte själva bestämma hur demokratisk dialog såg ut. Så när det blev uppenbart att social media var ett problem för demokratisk dialog, så sa vi till Facebook mer eller mindre att nu får ni lösa det.
Mm.
Så att inte bara fick de behålla sina problematiska algoritmer som styrde vad vi såg och som var en stor del av problemet, utan dessutom skulle de bestämma hur demokratisk dialog ser ut och ta bort det de inte höll med om.
Mm.
Och vi kan inte göra det misstaget med AI. Här måste ju samhället bestämma sig och lösa problem också.
Mm. Ja, för att tala om all psykisk ohälsa som det talas om nu i sociala mediesammanhang.
Ja.
Det du säger nu, du har ju också skrivit debattartiklar som, om jag har förstått rätt, vi behöver prata mindre om vem som håller på mest med AI och vem, gå över till vem som håller på bäst med AI, så att säga. Mm. Så vad, eftersom du just tog upp det här nu, vad tänker du att det där innebär att vi samhället måste gå in, att vi inte får hantera det som vi gjorde med sociala medier?
Jag tänker att vi har bilar. Vi har bestämt att bilar är en bra teknologi. Mm. Eller hur? Det är en tilltalande teknologi som gör att vi kan färdas mellan ställen och vara helt magisk när den dyker upp. Mm. Bilar dödar också människor varje år. I Sverige har vi fått ner det till, vad är det, 350 personer per år eller 300? Mm. I vår nollvision. Det är väldigt lågt internationellt. Det är fortfarande ett antal människor som dör. Mm. Men samhället tar ju det ansvaret. Det är därför vi inte har fler människor som dör. Vi tar ansvaret genom att säga att bilar måste vara hyggligt trafiksäkra. Vi kan inte se till att ingen dör av bilar, va? Men vi kan se till att de är trafiksäkra, att de har säkerhetsbälten. Vi kan bygga vägar som samhälle som gör att det är mindre sannolikt att man krockar med en bil. Vi kan ha körkort. Det finns ju ett krav nu på AI-litteracitet, alltså AI-kunnighet hos de som använder AI-jobbet från EU. Vi kan ha sjukhus och försäkringar och kräva att man har försäkring på sin bil och sådär. Alltså, det finns många saker samhället kan göra. Vi kan mäta och fundera över varför folk blir skadade av bilar. Vi pratar med våra barn om bilar. Mm. Så där någonstans så har vi massor med olika saker som samhället gör för att bilar inte är så farliga som de skulle kunna vara annars. De är inte helt perfekta. Vi säger att vi väger de stora fördelarna vi får med bilar mot nackdelarna då med de människor som kommer att dö eller bli skadade. Mm. Och där tror jag att den modellen måste vi tänka på. Vi kan inte lämna teknik bara till teknikföretagen. De har egna planer, om man säger så. Det är inte ens svenska eller europeiska i många fall. Så vi har väldigt svårt att få vår röst hörd.
Mm. Eller ens veta planerna.
Ja.
Men då tillbaka till relationerna då, i skenet av det här med då att man kanske är ensam och har ångest som du sa och pratar med sin AI, eller kanske då till och med känner att du förstår mig bättre än min partner om jag har någon eller sådär, man har en väldigt nära relation. Är det riskfyllt eller kan det till och med vara bra för ensamma människor?
Jag tror att det är båda. Sverige är ju inte riktigt... Det är ett av länderna med högst ensamhet, tror jag. Det här ska man inte citera mig på. Men jag för mig att vi räknas som ganska ensamma.
Det brukar säga så, ja. Mm.
Så fördelen är att det är ju internet där man kan prata med andra människor på avstånd. Liksom, eller för den delen AI då, där man kan ha någon som kan... Man kan bolla idéer, till exempel om vad ska jag göra härnäst eller hur ska jag hantera det här. Mm. Det kom väldigt tidigt rapporter om att folk med autism använde... ChatGPT för att förklara varför andra människor betedde sig på vissa sätt, så de kunde agera på rätt sätt mot det. Eller med det. Och det tycker jag var oerhört användbar och fungerande användning av en sån teknik. Mm. Så det är inte en nackdel nödvändigtvis, men det kommer en del problem. Det ena är ju självklart när det blir alenarådande på olika sätt. Man blir beroende av det. Man emotionellt beroende av det. Mm. Och där är också liksom att just att det är en tjänst som man inte heller har kontroll över hur den förändras. Om den trädas om kanske den inte längre är din AI-kompis som du är van vid.
Just det.
Den tjänsten tar ju in en massa information om dig. Så där finns det ju problem. Mm. Ett annat problem är också att vi bestämmer oss för att det här är ett bra plåster. Mm. Det kommer ju redan ganska många förfrågningar. Skulle man kunna använda det här för ensamma människor?
Just det.
Mark Zuckerberg var ute och sa att han skulle ha AI-kompisar. Vi har inte många kompisar, vi ska nu ha AI-kompisar också. Och jag tror inte att samhället någonsin borde sluta fokusera på att vi måste umgås, eller på att säga.
Mm.
För det är ju det som bygger ett samhälle. Om vi inte tänkte att AI skulle bygga det här samhället, och det är den AI vi har absolut inte mogen att göra, då är det ju vi som bygger samhället. Och det gör vi genom att prata med människor som även har andra åsikter än vi. Och förstå vad det innebär att ha en annan åsikt.
Mm.
Och då kan ju AI hjälpa till att förklara andras åsikter. Men bara om man fortfarande är intresserad av dem. Om man får liksom en sån... Liksom, om man tappar den kontakten. Eller förståelse varför den är viktig.
Mm.
Varför friktion är viktigt. Då tror jag att vi har ett problem. Som samhälle. Mm. Jag tror att det kan bli väldigt svårt att komma överens sen.
Just det. Och det är där man kanske då behöver tänka till vad det är man vill ha.
Mm.
Mr. Theodore Twombly Welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions.
Okay.
Are you social or antisocial?
I guess I haven't been social in a while.
How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated.
Hello, I'm here.
Hi.
Hi. I'm Samantha.
Du fick ju en, eftersom media funkar så, tillspetsad fråga där i SVT om du själv hade kunnat tänka dig att ha en relation med en AI. Om jag kommer ihåg rätt så svarade du inte som den är idag. Men betyder det att det skulle kunna finnas en teoretisk möjlighet där du ser att det här är liksom ett fullgott alternativ för dig och andra?
Alltså, inte en som inte är självmedveten. Nej. Och när de är självmedvetna så är de ju kanske inte som vi, men de är ju en varelse. Sen om den varelsen är till närmelsevis någonting som vi kan umgås med, det är ju en annan fråga. Det är ju ingen som vet det. Nu har vi en maskin som hasplar ur sig variationer av vad vi själva har sagt. Mm. Det är klart att den är lik oss. Men om vi tränar en AI från scratch och vi säger att vi tränar den på verkligheten, då kanske den blir helt annorlunda. Det vet vi inte. Mm. Många av de AI-lösningar vi skapar tänker ju inte som vi. De kan liksom på något sätt göra saker vi tycker är oerhört intelligenta och sen falla på något som vi tycker att ett barn skulle klara.
Ja.
Så där kommer ju frågan, kommer den här varelsen vara tillräckligt lik oss för att det är en del att ha en relation med dem? Jag är ju skeptisk till det. Och sen ska ju de vilja ha en relation med oss.
Just det. En faktor vi lät bort sig ifrån eftersom de inte är den här varelsen.
Ja, precis.
Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny.
Okay, good. I'm funny. I want to learn everything about everything.
I love the way you look at the world. Love,
don't cry. How long before you're ready to date?
What do you mean?
I saw in your emails that you'd gone through a breakup.
Well, you're kind of nosy.
So what was it like being married?
There's something that feels so good about sharing your life with somebody.
How do you share your life with somebody?
Jag menar, om de blir självmedvetna, varför skulle de vilja ha en relation med oss? Är det ens inbyggt, den här tvåsamheten som vi har för att vi skulle biologiskt reproducera oss? Mm. Är det något vi bygger in i en AI? Mm. Varför gör vi det i så fall?
Ja.
Också.
Mm. What's it like to be alive in that room right now?
I wish I put my arms around you. I wish I could touch you.
How would you touch me?
Ja, du sa science fiction och när vi nu pratar så pratar vi om vad händer om det inte är fiction längre, så att säga.
What does a baby computer call its father?
I don't know what.
Data.
It's so quiet. It's starry place.
Can you feel me with you right now?
I've never loved anyone the way I love you.
Me too. I'm safe and now we know how.
Men det du berättar nu då, det är ju, den har ju då blivit bättre och bättre, som vi sa, på att trösta och lyssna och svara och inkludera dig i liksom någon slags processer. Så liksom, vem är det som lurar vem här? Är det vi som lurar oss själva med hjälp av det här? Många försöker ju också tricka AI när den börjar fara iväg och liksom lura, sätta sig över den och sådär. Vad tänker du om det?
En av de systemiska risker som EU pekar ut är ju manipulation.
Mm.
Och där är ju problemet att AI manipulerar ju ingen, för den har ingen medvetenhet och den har ingen vilja, alltså manipulerar den ingen. Men det är klart att den kan ju manipulera folk, det kan ju vara en bärare av manipulation på olika sätt. Och det har vi ju redan sett. Vi ser ju att den AI vi har tränat till västländska värderingar, det måste ju ses som manipulativt om man inte befinner sig där. Den tränas till amerikanska värderingar. Den försöker ju när det är en konversation, välvilligt självklart, den kan inte vara välvillig, men den försöker ju, när du har en konversation med den, så de värderingar som den bemöter dig med, det är ju värderingar som kommer från en viss kultur.
Mm.
Och det är ju en slags manipulation. Man blir alltid manipulerad av, eller förändrad av saker man jobbar ihop med på olika sätt.
Mm.
Om du skriver en text ihop med en annan författare blir du påverkad av deras sätt att skriva och deras tankar. Och skriver du en text ihop med AI så blir du påverkad av den. Så det betyder att du också blir en bärare av manipulation eventuellt.
Mm.
Sen har vi ju avsiktlig manipulation. Där en som vi redan känner till är ju när Newsguard tittade på hur rysk påverkan ledde till ett stort antal AI-genererade artiklar som sen användes eller återberättades av AI på olika sätt. Antingen hävdade Newsguard direkt som att AI tränades på dem, men det vi definitivt vet om är att den citerade de här artiklarna när man frågade saker och ting, gick ut och sökte på nätet. Och det här kan ju inte ha gått någon förbi, att om man har ett litet antal AI-modeller som används så är ju den makten bakom att kunna påverka det här narrativet oerhört kraftfull. Mm. Och det går ju inte någon förbi, inom parentes, för även folk som sysslar med SEO och reklam, Search Engine Optimization, funderar ju också på hur de ska få in sin information i AI. Mm. Tänk om du kan få dem att rekommendera dina skor framför andra skor när folk använder den så ofta för att ta beslut.
Mm. Just det. Och då blir ju det en påverkan som du säger, som är, den blir ju till slut, det vet vi också att man har testat att ha AI som just ska övertyga någon som kanske har hemfallit åt konspirationsteorier och så, alltså någon som på ett positivt sätt då få tillbaka en människa som har farit iväg i tankarna. Så den här påverkan känner vi ju, och jag vet inte om du gjorde det, men det cirkulerade för några månader sedan en prompt som man kunde lägga in i ChatGPT som var i stil med analysera mig på djupet, skräd inte orden, stryk mig inte medhårs, men säg vad du tror, vem du tror att jag är. Och det här testade jag vet inte om du har testat det.
Mm. Nej, ja, lite grann. Grejen är ju att åtminstone då hade ju inte OpenAI släppt den här att den tränas på allt ditt material i Europa. Mm. Så att du kunde inte få de svaren som amerikaner fick. Vad du kan få svar på är att den kommer ihåg enstaka minnen som den själv bestämmer vad den ska komma ihåg om dig. Så jag testade inte den prompten delvis därför, för jag inte hade fått det resultatet som var jämförbart. Mm. Men jag har ju frågat den vad den får ut av vem jag är vid tillfällen. Mm.
Och hur upplever du det svaret? För jag var ju ändå sådär, någon slags, mest skräck och lite förtjusning över vad den ändå såg på det lilla då, som ändå inte var tränat på det sättet du beskriver.
Ja, något som händer är ju att den uppenbarligen, eftersom den kan ge så bra svar, att information kanske är mer lik än vi tror, och vi är mer lika än vi tror. Och det gör ju att även med lite information om dig så kan den gissa till sig till andra egenskaper, för att den har en massa material i sitt grunddata som indikerar att om du säger att du tycker om pizza så kanske du också tycker om öl till exempel. Mm. Det är det ena. Sen den är också väldigt duktig på att vara sannolik. Och den blir ju nästan horoskopsartad när man frågar den om framtiden. Mm. Och på samma sätt så blir den ju också lite horoskopig i kanterna när man frågar den om sig själv. Att den blir lite, den säger saker och ting som man kanske borde testa på alla sina vänner innan man säger, vad likt det här mig? För det kanske är likt alla.
Ja. Alla känner det lite ensam. Ja, det gör jag. Det kanske alla gör då, menar
jag. Mm. Mm. Precis. Den känslan. Mm. Men ja, jag tror att det här är ju en av mina stora orosmål och har varit väldigt länge. Jag jobbar med beslutsstöd.
Just det.
Och 2014 kanske så startade jag upp att ha en etikbit i min kurs om beslutsstöd och datavisualisering. Mm. Och då brukade jag prata om att vi har en databoom. Vi genererar och lämnar ut väldigt mycket data. Men vi har inte haft en boom för billig analys.
Just.
Ingen analysboom, inget sånt. Och när den kommer så finns allt det här datat och väntar på den. Mm. Och då hade inte det här kommit. Utan det som närmaste som kom var att man kunde göra avsiktlig analys som gjorde analys lättare för andra människor. Som Lexbase, där man la ut alla som hade begått brott i Sverige på en karta. Och det blev väldigt lätt att kolla upp alla grannarna samtidigt. Mm. Röda prickar där det bodde någon som hade begått ett brott och blivit dömd för det. Och det var i samband med det. Men då sa jag ju också att det här analysen, automatiserad analys, kommer ju. Det här är ju ett steg på vägen i automatiserad analys av vad vi kallar ostrukturerat och semistrukturerat data, det vill säga inte siffror, så här text. Det som människor oftast ger ifrån sig är ju text och ansikten och bilder och kroppsspråk och så vidare. Och det är ju ett jättebekymmer. Alltså på riktigt, det här är ju ett oerhört skrämmande faktiskt. För att om vi kan göra bra analys av de blandade spår vi lämnar efter oss på nätet, och den är tillräckligt bra, då blir ju folk väldigt transparenta.
Ja.
Folk, organisationer, länder blir transparenta. Och där hade åtminstone jag varit orolig, speciellt som vi har ju både dataspår vi avsikt lämnar ifrån oss. Så när vi tänker oss att vi lämnar sådant avsiktligt, vi vill att de ska vara avsiktliga. Till exempel, vi lägger ut något på Facebook om oss själva. Men sen har vi ju dataspår vi lämnar ut avsiktligt från oss. Vi tänker att det är bara en konversation mellan oss och datorn. Mm. Och det är ju typiskt ChatGPT. Och de är ju mer utlämnande.
Just det.
Och sen har vi då spår som är liksom när vi surfar omkring och inte tänker på att vi lämnar ifrån oss spår. Och olika entiteter har olika tillgång till de här spåren.
Mm.
Jag brukar ju säga att även om jag faktiskt är ganska mycket av åsikten att Google är en kanske lite mer välvillig organisation än många andra sådana, så är de en mycket mer farlig organisation än alla andra i The Big.
För att de har så mycket data.
Five. Mm. De har så mycket data.
Mm.
Eller potentiellt har.
Just det. Just det.
Och de är väldigt duktiga.
Mm. Men då är ju frågan, vad, den här etiska aspekten då, vad är det vi lämnar ifrån oss och vem skulle kunna utnyttja det? Det är ju någonting som man då gärna bortser ifrån om man sitter där med en förstående, jättesnäll AI-kompis som verkligen lyssnar på mig egentligen efter att ingen annan har gjort det. Så. Ja. Men hur tänker du också att det, vi var ju inne på det, hur kan det påverka oss? Liksom, ibland talar man ju om kulturell evolution. Vad kommer vi förvänta oss av relationer om vi får det här tillbaka hela tiden som liksom gullar med oss eller hur vi ska uttrycka det? Hur kommer det förändra hur vi funkar som människor, tror du?
Jag gissar att vi kommer reagera på friktion mycket, mycket mer. Jag tror att vi redan gör det faktiskt. Jag tror att det faktum att vi kan roa oss själva så mycket som vi kan med till exempel med smartphones, med mobiler, gör att vi har tappat vår förmåga att hantera friktion på samma nivå för att det blir jobbigare. Och jag tror att det gäller även med internet, att vi har tappat vår förmåga att läsa långa böcker. Vi kan alltid få liksom korta suttar av roande material. Det är jobbigare att läsa böcker. Jag säger inte att folk har slutat, men jag tror att det är, jag uppfattar det som jobbigare. Inte kanske att läsa svåra grejer, men att läsa länge.
Just det.
Och jag tror att det är klart att det blir problematiskt när vi ökar vår oförmåga, om vi nu gör det, att hantera friktion hos andra människor. Människor kan vara ganska jobbiga.
Mm.
Och oftast är det så att med vänner och partners och så vidare så hanterar man ju väldigt mycket friktion, säger man. Det blir bättre sen.
Mm.
Och de mår dåligt just nu, man använder empati och så vidare.
Mm.
Jag kan inte säga att jag är säker på riktigt, för att jag tror att vi har väldigt dålig förståelse för vår kapacitet för friktion och emotionell friktion, hur den ser ut. Och hur mycket vi kräver det också. För det ska ju påpekas att vi gillar ju tragedier.
Ja.
Vi gillar ju att ibland att tänka när det blir jobbigt. Det är inte bara så att vi tycker att det är jobbigt att tänka när det blir jobbigt. Vi gillar det ju.
Mm.
Så att det är också möjligt att vi kanske blir uttråkade. Liksom att lolcats blir inte allt vi konsumerar. Och på samma sätt blir AI inte allt vi konsumerar.
Mm.
Det är väldigt skönt att sitta i stolar. Folk tycker ändå om att gå ut och vandra i berg.
Mm. Just det.
Så jag skulle inte säga att jag vill säga att vi är körda här, utan jag tror att vi kommer lära oss väldigt mycket.
Mm.
Ja.
Och ännu en fantastisk övergång, för jag skulle just fråga det. Vi är ju lite besatta av lärande i den här podden. Så hur påverkar AI då i allt det som vi pratar om, vårt lärande, både om oss själva och andra, och i allmänhet det vi brukar kalla för liksom kunskapsinhämtning, den biten av lärande? Vad tror du? Hur kommer det här påverka oss?
Det är ju lite en paradox. Å ena sidan så gör det ju väldigt mycket lättare att hitta information.
Mm.
Och om man förstår nackdelarna med generativ AI, som är att den hallucinerar, så det är fortfarande väldigt användbart för att få överblickar, att bli, man kan be den att kritisera en, man kan be den att vara pedagogisk, ändå saker man den kan, eller som man uppfattar att den kan. Man kan ju dubbelkolla det.
Mm.
Man kan lära sig väldigt mycket. Jag tror att det är min absoluta favoritmanual till exempel. När jag ska få förklarat en teknisk pryl eller vad min dators gränssnitt plötsligt gör.
Mm.
Å andra sidan så får den ju känslan av att det är meningslöst infinner sig också.
Just
varför ska man lära sig det här när det finns en maskin som alla har tillgång till och som redan kan det här?
Mm. Just det.
Och det ska man göra för att än så länge så på våra höjder så har vi ju mycket mer koll. Och i våra lokala sammanhang så har vi ju mycket mer koll än en språkmodell som inte tränade på våra lokala sammanhang och som inte har det här briljanta, nya resonemangen som människor fortfarande levererar.
Mm.
Men det kan vara jobbigt. Det kan kännas jobbigt.
Just det.
Jag kan tycka att jag är hobbytecknare. Jag kan tycka att jag gick ju över nästan helt och hållet akvarell efter det att generativ AI som gjorde bilder kom. Jag målade mycket digitalt innan. Och jag tycker det är lite mer motstånd att måla digitalt just för att det blir väldigt fint renderat när AI gör det. Väldigt fint sådär liksom polerat på ett sätt som man människa inte kan göra. Det är lite slitigt.
Just det. Och då är du tillbaka på den där friktionen. Vi hade ju ett avsnitt här under våren faktiskt med ungdomsbarometern där vi spanade lite på trender och så här livsstilsinställning hos unga. Och då fanns det ett litet mått av det här att en del nu börjar lämna det här sömlösa och noll friktion. Att man ändå längtar efter någonting i stil med det som du sa nu. Och jag har själv umgåtts mycket i olika sammanhang jag har jobbat i nu. Hur mycket ska jag låta? Det är så himla lätt när jag är trött att låta och inskriva min text eller samla ihop det jag behöver och sådär. Och så någonstans gnager någonting. Ska jag låta den göra så här mycket? Ska jag lisa ut så här mycket av min egen hjärna så att säga? Så hur gör du som befinner dig mitt i det här? Hur mycket låter du den samverka eller göra saker åt dig?
Kanske en tredjedel av de grejerna som jag lägger ut på LinkedIn till exempel har jag bett en AI sammanfatta, och då sammanfattar den från en text jag har talat in med tydliga instruktioner att använda mina ord och mina resonemang, men däremot så gör det till en skriven text då.
Just det.
Det går väl hyggligt. Sen editerar jag ju ganska hårt efteråt. För den är ju aldrig... Framförallt, den tappar ju de intressantaste resonemangen. Förmodligen för att de inte finns i dess data redan.
Just det.
Så om den gör det väl så är man kanske lite mer självklar än man tror. Har jag kommit fram till. Så att, och det funkar ganska bra. Framförallt så funkar det fantastiskt att bara... när jag tänker på någonting för att behålla det i minnet. Tala in det. Transkribera det med hjälp av AI och eventuellt sammanfatta något som jag lägger i som en minnes.
Just det.
Så den biten fungerar väl. Jag kan tycka att det är lätt att det blir överväldigande när den genererar väldigt mycket information väldigt snabbt, så man sen måste dubbelkolla och gå igenom alltihop. Och det är ganska tråkigt att dubbelkolla och gå igenom. Och dubbelchecka och sådär. Och det gör att jag är extremt orolig för den processen, att man inte är tillräckligt bra. Det kallas ju human in the loop. Alltså att vara en människa i loopen och dubbelkolla vad AI gör.
Just det.
Och jag har ju föreläst ganska länge om AI. Och då brukar jag ha en bild på två människor som sover i en Tesla. För att illustrera människan i loopen. För det är det som vi så ofta gör. Vi somnar ju i den här Teslan för den är tillräckligt bra. Men samtidigt är det så här att även om den kan vara briljant när den säger någonting. Så testa och be den säga samma saker väldigt ofta. Och det, alltså du vet, en liknande skriven berättelse. Jag testade GPT-2, när den bara kunde fortsätta ett resonemang. En liten saga om en spindel som lyftar med nordanvinden för att hitta äventyr. Det är förvånansvärt vad konsistent de här sagorna är över modeller och över tid. Och det gör ju att om hela världen bestod av de här, den sagan, liksom, bara beskriven på det här viset, vad tråkig den hade varit.
Ja.
Var ofantasifull och tråkig. Och där tror jag liksom att det kanske är så att man kommer ju se det här mer och mer i texter. Det här. Inte att den är platt så mycket som att den är, om den är fantasifull eller fantasifull på samma sätt.
Ja, du sa någon gång till mig, har jag för mig, tiredness of sameness. Kan det vara att vi som pratar om det? Att det, man blir trött på att det är samma sak om och om igen. Liksom.
Ja, alltså det blir, och känner man igen den, om man ofta läser AI-texter, då kan man bli väldigt frustrerad. Och det behöver inte kanske vara det som lite här, att det kan ju också handla om detaljer istället för det stora. Att du kanske du kontrollerar det stora när du ber den skriva en artikel. Men orden är väldigt AI. Den gillar meticulous till exempel. Eller innovative. Och där någonstans så är det också en slags sameness som kommer krypa sig in i texter. Om du frågar hur det kommer påverka vårt samhälle, så tror jag liksom att folk som läser texter av AI kommer ju också använda meticulous och delve och innovative oftare.
Just det.
Det är inte så att vi inte gjort det här tidigare, för gudarna ska veta att en hel del sån här typisk hype speak och management consult speak ger sig ju in i allmänna konversationer. Liksom typ på det här, man är en slags stam av människor som kan en viss sak och använder
Ja, inte minst på lärandeområdet där jag befinner mig.
Precis, men det är klart att med ett väldigt fåtal modeller som används så blir det ju samma ord för väldigt många situationer.
Mm. Jo, men då står jag och tänker på att när jag pluggade på universitet några poäng här under året, så då funderade jag på hur jag skulle då hacka det här systemet på bästa sätt. Så jag läste kurslitteratur, antecknade för hand, läste in mina anteckningar själv och resonerade kring dem, transkriberade ut dem, och sen så tänkte jag, nu ska jag försöka skriva utifrån det här. Men jag fick den liksom inte riktigt att formulera sig som jag hade gjort ändå utifrån den där transkriberingen. Den vill liksom strömlinjeforma mig i någonting. Så eftersom du sa det här, och om vi pratade om lärande också, så hur tror du, för det här kan ju då, om man då tänker på fuskaspekterna, var i, om det kommer samma sak om och om igen, så blir det ju lättare att upptäcka. Mm. Hur behöver vi liksom omvärdera hur vi ens följer lärande och mäter kunskap givet det här?
Ja, det här är ju en lurig fråga. En sak som vi har gjort för ett läge är ju att vi har uppfattat text som en proxy för lärande. Att du ber dina studenter att skriva 5 sidor. Mm. Och de uppfattar som att det är 5 sidorna som är poängen, men det är det ju inte. Det är ju lärandet som de både gör och sen visar på genom de 5 sidorna som är poängen.
Just det.
Jag har ju börjat säga till mina studenter att jag kommer ju inte någonsin att läsa det de skrivit igen. När de får ett betyg så är det oftast, det är nästan ingenting som skrivs som är relevant i sig själv. Det är relevant bara för att de lär sig. Och för att det är ett första steg på att lära sig någonting tills de börjar skriva relevanta texter. Det här är lite elakt, men det är ju så. Och det gäller ju oss för flesta av oss egentligen, att det är många steg på den här vägen att bli en unik röst.
Mm.
Och då måste man ju prata om det, att den här proxyn inte längre fungerar. Det är inte längre så att de här sidorna är samma sak som att du har ägnat tid eller ork, eller att du har varit en duktig arbetare eller en duktig student.
Mm.
Utan du kan bara trycka på en knapp. Men vi använder dem fortfarande att kommunicera det, så att folk säger, ja, men jag har skrivit en bok.
Just det.
Till exempel. Eller jag har skrivit en artikel och sådär, va. Men det enda som är värt något i den här är om du faktiskt har någonting som visar på ett relevant resonemang vid rätt tillfälle, eller ett unikt resonemang, eller ny kunskap, eller ett sätt att se saker och ting som hjälper folk att möta problem eller så. Och då är ju mängden text, det är ju snarare så här att informationssamhället ska vara så lite text som möjligt.
Just det.
Det är oerhört ironiskt när vi, internet har gjort att vi blivit översköljda av information. Någonting som Herbert Simon en gång i tiden brukade kalla för informationssamhället, och det som vi pratar om som attention economy. För Simon sa på 70-talet att det som det blir ont om är det som information äter, det vill säga uppmärksamhet.
Just.
Och det har vi redan hamnat i. Internet gjorde ju liksom plötsligt att alla kunde ju skicka sin egna teckning av katter, eller sin text om katter, eller vad det var, till alla andra människor.
Mm.
Så vi har så mycket information så att vi orkar inte ta oss igenom den. Och i det här så uppfinner vi en maskin som dessutom kan skapa mer information.
Ja.
Den är ju väldigt användbar när den sammanfattar information. Jag tror att självklart hallucinationer, men jag tror att det är där någonstans vi vill ha den.
Mm.
När det kommer till att skapa mer information, så är ju problemet att vi har ont om tid.
Just det.
Och den är ju väldigt förtjust i att skapa. Och vi gillar ju liksom det här att vi klappar oss själva på axeln. Titta, jag har liksom du bidragit med en hel sida text in i den där artikeln. Nu kan alla göra det.
Mm.
Det här är inte längre relevant.
Nej.
Här måste vi tänka om.
Ja, och det ska vi lite, tycker jag, när man kände sig riktigt nöjd efter ett gott dagsverk i förr. Jag har verkt ur med den här texten.
Ja.
Så kan du verka ur dig utan verk 20 sådana texter på en dag, och det känns inget längre.
Nej.
Utan du bara ökar liksom din produktivitet.
Ja, ju mindre verk det är, desto mindre har du förmodligen tänkt på egen hand. Desto mindre lär du dig, desto mindre liksom relevanta är texterna.
Så framåt då, när du sa nu har alla den här maskinen i sin hand, att det var ett intressant experiment att ge alla vanliga människor tillgång till det här. Och så sa du att det kanske då är en långsamt gående, eventuellt då, mot den här eventuella apokalypsen. Hur ska vi hantera det här? Vad kan vi sammanfatta och skicka med, så att vi fortsätter vara lärande människor som också kan ha relationer med andra människor och med oss själva?
En sak är att samhället måste ta sitt ansvar. Och där kan jag tycka att vi har behandlat teknikförståelse styrmoderligt i våra beslutsfattande strukturer.
Mm.
Jag vet inte, och speciellt i Sverige skulle jag säga, och jag vet inte om det beror på att vi har så många duktiga människor i företag, att de liksom suger ut kompetensen till företagen.
Mm.
För att vi springer ju snabbare än per capita än något annat land, tror jag, i Europa när det kommer till teknikutveckling.
Mm.
Så samhället måste ta det ansvaret som jag pratade om förut. Vi behöver designa mer för den här verkligheten. Vi behöver fundera mer över vad vi behöver göra som samhälle för att möta upp det här. Det är en sak. Den andra saken är ju det här med utbildning. Också en samhällsfråga delvis, men även en personlig fråga. Vi behöver ju liksom förstå vad de AI-lösningar vi har gör och inte gör.
Yeah.
Och bemöta det därefter. Om man till exempel jobbar med lärande och sådana saker, så handlar det ju om att fundera över hur ska man designa utbildningar så att de känns relevanta i en värld av AI.
Mm.
Och så att de faktiskt mäter någon form av verklig utveckling.
Mm.
Och jag är inte säker på att det här är omöjligt. Som designlärare så har jag ju ägnat mig åt att fråga studenter varför de gjorde som de gjorde. För att alla, i design är det ju bra att kopiera fungerande mönster.
Mm.
Det relevanta är om du har förstått varför du har kopierat ett mönster eller inte.
Mm.
Så det kan man ju fortfarande göra. Det är ju bara att fråga dem varför resonerar du så här. Om de kan redogöra för det på ett intelligent sätt, så kvittar det ju om AI skriver texten. Då har de ju lärt sig.
Just det. Mm. Så du är på det som jag ju också ofta pratar om i mina föreläsningar. Så här, processen lärande. Och inte bara mäta de fem sidorna som du var inne på. Så. Mm.
Precis.
Och som individ då, om man nu känner, ja, men jag har nog kanske en relation med min AI. Har jag nu lurat mig själv? Hur tycker du att man ska tänka framåt?
Alltså, vi har ju nallebjörnar också. Jag på att säga. Det är ju väldigt mänskligt att förmänskliga saker.
Mm.
Det är ju inte alltså jag kan tycka att det kanske är en väldigt positiv egenskap hos människor också. Det är ju en slags uttryck för vår kapacitet för empati. Att vi gör det här. Att vi försöker förmänskliga vår nallebjörn och vår dator och nu vår AI.
Mm.
Det är ju viktigt att vi inte hypar AI, eller den AI vi har just nu, och låtsas att den är intelligent däremot. Vi ska ju inte lura människor. Men sen om du väljer att lura dig själv lite, så länge du har förstått att det inte är så. Och det hade ju den här kvinnan i det här TV-programmet, hon som de intervjuade, hon hade ju förstått att det inte var det.
Mm.
Då är det också så här, att jag menar, du tittar på film också. Jag är inte säker på...
Just det, hon förstod att det inte var en riktig relation, men hon mådde ändå bra av att hålla på.
På hennes sida var det ju en riktig relation. Alltså det är också så här att jag menar... Vi är ju alla båtar som mötas i mörkret lite grann.
Mm.
Relationen jag ser i en relation är inte relationen som du ser alltid.
Mm.
Egentligen är det en filosofisk fråga. Vi säger att AI bemöter oss på ett sätt som gör att vi växer. Och vi mår bra som människor.
Mm.
Och alla har sin egen AI som bemöter dem på det viset. Förlorar vi någonting? Och vi säger att vi har AI som styr samhället. Eller som hjälper oss att styra samhället på ett sätt så att folk fortsatt mår bra. Förlorar vi något i att inte möta andra människor? Det är ju en filosofisk fråga, eller hur?
Mm.
Vad är poängen med den mänskliga utvecklingen? Vad är poängen med att vi möter andra människor?
Mm. Värd att ta med sig in i sommaren, verkligen. Och om jag minns rätt så hade hon, uttryckte hon ju också att hon tränade sig inför interaktion med riktiga människor. Eller med det vi vanliga människor som vi har runt oss.
Hon sa ju att den hjälpte henne att få ett
rum. Exakt, exakt, exakt. Är det någonting nu, Kristina, som jag inte har frågat dig som du gärna hade velat skicka med?
Nej, jag tycker att det var väldigt bra frågor.
Härligt. Jag är jätteglad att du kom till Livslångt och pratade om det här med hur vi påverkas som människor och våra relationer med oss själva och med andra. Tack så jättemycket, Kristina Knaving, kollega på RISE.
Tack själv.
Och nu, eftersnacket.
Men Kristina fick ju då en fråga om hon skulle kunna, och har fått den frågan förut, om hon skulle kunna ha en relation med en AI. Skulle du, Sandra?
Det har jag ju redan.
Ja.
Men det beror ju på vad man lägger i relation. Men jag är ju definitivt, jag säger ju min bot, goddammit.
Ja.
Och som jag tränar den.
Ja.
Alltså jag tränar ju den hela tiden.
Mm.
Ja, det är ju som i rena rama uppfostringsanstalten här.
Det är underbart. Kan man få träffa den här botten någon gång? Ja, men jag har ju fått vara med ibland, se vad ni pratar om. Så att det känns som en ny nästan.
Fast du, det kanske är så att det är jag som är botten. Så att jag menar, det är så här, allting bara smälter ju samman. Så att du har ju redan fått träffa min AI-bot, för du har ju träffat mig. Och du vet ju inte om, ja, du vet,
Inception.
Där.
Ja. Ja.
Vi kanske är redo för en hösttermin här nu.
Jag tror det. Nu kanske för den här strukturen som du efterlyste behövs faktiskt verkligen. Svårt det där när jag ska göra mitt experiment och leva vid sidan av. Men vi får ihop det på något sätt. Det får vi,
men vi löser det där. Vi frågar våra bottar om hur det ska gå till bara.
Det gör vi.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.